Hallå, hallå och välkomna tillbaka till veckanalysen. Yes. Vi tog påskledigt förra veckan.
Det gjorde vi.
Välkommen Sebastian.
Tackar, tackar.
Härligt att köra igen.
Ja.
Som sagt, lite ledig förra veckan. Det hade ju självklart inte marknaden. Men vi var väl lite blandat utanför kontoret i alla fall. Och valde att inte ha en veckanalys. Men tittar man gången innan, om vi brukar ju alltid prata om vad som hänt förra veckan. Jag tänker så här, det har ju varit två veckor emellan, men det som kanske framförallt har hänt var att när jag och Katrin pratade här för två veckor sedan är ju att vi fick Riksbanksbeskedet. Det är kanske det som många i alla fall i Sverige tänker på. Så det kan vi i alla fall kort wrapa upp, tänker jag. Och där var ju självklart oförändrad ränta. Men man signalerade ju räntesänkningar i maj eller juni då, lite beroende på inflationsutfall. Och varför det är intressant är för att det kommer inflationssiffror den här veckan också.
Eller? Det gör det.
Rätt intressant överhuvudtaget skulle jag säga, Riksbanken. Alltså så här, tittar man bara i typ november, så var väl liksom så här, om man tittar hur det ser ut 2025, så var det ju då kanske nästan en procentenhet högre i förväntningarna än vad det är nu. Ja. Så nu ska det komma räntesänkningar, kanske i maj, kanske i juni.
Ja.
Och så ska det ligga på så här 3,25 någonting nästa år i början. Det är ändå rätt rejält ner.
Ja.
Vad säger du?
Vi får ju hoppas att det stämmer. Förväntningarna har ju verkligen skiftat runt lite på centralbankerna. Man har ju väntat sig att Fed ska gå ut och sänka först, och sen så har marknaden blivit mer och mer osäker på det. Men de brukar alltid sänka först, och därför har man lite hållit fast vid det här. Men nu är faktiskt marknadsprissättningen på att både Riksbanken och ECB sänker före Fed.
Ja, det är som sagt ovanligt, men och framförallt när du nämnde Fed, så där pratar man väl om att det kanske inte blir, alltså att det blir lite färre höjningar. Det är väl det senaste under förra veckan att marknaden prissatte om det där lite grann.
Ja, inte så. Bara det faktiskt. Det är fortfarande så att Fed i och med sitt senaste räntebesked fortfarande kommunicerar 3 räntesänkningar under året. Så där har det inte skett några förväntningar, och det var lite av en överraskning. Men det finns enskilda ledamöter som har varit ute och sagt att de inte är helt övertygade om att de kommer sänka räntan i år. Och samtidigt så har man även reviderat upp prognoserna både för 2025 och 2026. Och även vad den långsiktiga räntan kommer ligga på.
Och det var väl också det här i princip som fick aktiemarknaden regulera ner lite grann förra veckan, kan man säga.
Ja.
Stoppskottet för det. Sen var det var inga stora fall liksom, men ändå lite dystrare.
Det var lite dåligt humör på grund av att man förväntar sig högre räntor. Men samtidigt så anledningen till att Fed förväntar sig högre räntor är att ekonomin håller uppe mycket bättre än vad de trodde. Så de reviderar ju också upp sina BNP-prognoser för 2024, 2025 och 2026.
Och det om något borde vara positivt.
Ja. Så det är lite att data drar åt olika håll. Men det som håller uppe den amerikanska inflationen nu, det som gör att de inte riktigt sänker i den takten som man hade hoppats på, det är inte att utbudsstörningar ligger kvar, utan det är att de har en så pass hög efterfrågan i USA.
Exakt. Men då, om vi tittar på lite aktuell data som var föregående vecka just.
Ja.
Vi fick ju bland annat arbetsmarknadsdata i USA. För den är ju sån här som är kanske en av de mer viktiga siffrorna ändå. Hur såg det ut?
Fortsatt väldigt starkt. Vi har ju kommunicerat länge att den amerikanska arbetsmarknaden är stark. Och de är ju till exempel inne på den längsta perioden med en arbetslöshet under 4% sedan Vietnamkriget. Men den här starka trenden fortsätter. Med bland annat en arbetslöshet som sjönk till 3,8% från 3,9%. Men framför allt så sysselsättningssiffror med nya tjänster utanför jordbrukssektorn som steg med 303 000 mot väntade 200 000.
Det är en stark siffra alltså.
Väldigt starka siffror.
Hur såg, jag tänker det kom ju inköpschefsindex också, ISM. Hur såg det ut där?
Även det överträffade på, överraskade positivt.
Känns som många saker från amerikansk marknad verkligen är positiva nu.
Ja.
Och överhuvudtaget så, som du sa, liksom lite mer så här efterfrågestyrt. Jag tänkte vi ska kort prata lite olja här sen också. Men För där kan man väl också säga, det ena sidan är det här med geopolitiska risker och utbudsstörningar. Där blir det så mest tydligt. Samtidigt har vi ju faktiskt kanske lite med efterfrågan också. Ja. Alltså det kommer ju ändå lite så här positiva signaler från, ja, inte minst tillverkningssektorn nu också.
Så är det. Mm. Och det var ju det vi såg att där steg faktiskt inköpschefsindex, ISM då, över 50 för första gången sedan 2022. Mm. Vilket 50 är då gränsen när, som man brukar säga, man förväntar sig en högre tillväxt än genomsnitt. Egentligen så är det ett mått att det är fler som svarar att de ser positivt på framtiden än vad som svarar att de ser negativt på framtiden.
Exakt.
Men ändå, det brukar ses som en väldigt tydlig signal när man ligger över 50 på en positiv tillväxttrend. Och det är alltså det vi ser nu för första gången sedan 2022.
Spännande. Jag tänkte innan vi pratar mer olja och kanske mer det här kring efterfrågan och så vidare. Vi har ju lite inflationsbonanza på gång här.
Ja.
Vi har ju både amerikanska inflationssiffror den här veckan och svenska som ju blir kanske det mest avgörande beskedet inför Riksbanks besked i maj.
Så är det.
Men vi fick ju också förra veckan, bara kort, europeisk preliminär inflation. Hur såg den ut?
Väldigt positiva signaler där också faktiskt. Och positiva i den bemärkelsen att det kom in lägre än väntat. Till skillnad från vad som är positivt när det gäller till exempel ISM.
Exakt, det gäller att hålla tungan rätt i munnen ibland. Ja. Och inte minst när man också tänker på vad marknaden just nu fokuserar på. Det kan ju ibland vara både negativt och positivt, tolkens företräde.
Ja, så kollar man på HIKP-inflationen som är det mått som ofta används ute i Europa, så kom den in på 2,4% och väntat var 2,6.
Det är en rätt låga tal faktiskt.
Ja, så vi börjar närma oss målet.
Men du, om vi då tittar på den här veckan och inflationssiffrorna då. I USA har vi konsumentpriser, väntas öka, eller hur?
Ja, det stämmer.
Och hur ser det ut i Sverige?
Du kan ta USA. Om vi håller kvar vid USA så väntas KPI öka från 3,2 till 3,4%. Men KPI exklusive mat och energi, eller det som kallas för core, det väntas minska från 3,8 till 3,7%.
Mm.
Och sen så är det ju så att den amerikanska centralbanken har ju ett helt annat inflationsmått som målvariabel, PCE, som kommer om ett par veckor. Men det hindrar ju inte att KPI är väldigt intressant. Men så den har lite bitit sig fast lite högre än vad man skulle önska. Även om trenden fortsatt är ner. Och kollar vi i Sverige, så väntas det, sett till KPIF, öka marginellt från 2,5% som vi har idag till 2,6%. Samtidigt så väntas KPI sjunka från 4,5 till 4,4%. Det är då KPIF som är Riksbankens målvariabel.
Mm, alltså justerat för fasta räntekostnader, den konsumentprisinflationen, bara för att förtydliga dem.
Och jag kan passa på att säga att om man räknar upp det senaste kvartalets månad för månad siffror upp i årstakt så är vi faktiskt redan nere på målet. Men när det är årstakt så får ju saker som har skett tidigare också stort genomslag, inte bara var vi är idag. Så det är lite gamla siffror som biter sig fast som gör att vi inte är nere på målet än. Mm. Men vi förväntas komma dit snart.
Spännande och framförallt viktigt för centralbankerna då, hur inflationen utvecklas. Och vi får också på onsdag då protokollet från senaste Fed-mötet och där kan vi läsa lite mer så här, hur man resonerar kring just de här tre räntesänkningarna som väntas som vi nämnde i början.
Det blir väldigt spännande just för att man förväntade sig att de kanske skulle plocka bort en sänkning under året. Eller signalera att det kommer senare eller någon form av sån information. Men det kommer inte.
Så är det. Då ska vi hoppa in snabbt på oljepriset då. För det är ju ändå, vad ska man kalla det, ett litet orosmoln.
Ja.
Vi har ju ändå, om man tittar på Brent-kvaliteten, ligger på runt $90 fatet. Och Jag skulle väl i alla fall, alltså det drog väl igång i samband med den här attacken på Irans ambassad i Syrien. Ja. Men kan man inte egentligen säga att det här är en liten kombination av dels de här geopolitiska utbudsriskerna, eller vad ska jag kalla det, och dels den här starkare efterfrågan som vi var inne på. Exakt. Stark amerikansk ekonomi, stark globalt på ett sätt i och med att USA är stark. Fed-förväntningarna som vi var inne på. Tittar man på den här IEA då, som ju är OECD-ländernas samarbetsorgan för energifrågor. De har ju höjt sina efterfrågeprognoser på oljan. Så att det bättre sentimentsindikator från tillverkningssektorn pratar vi om förut. Det är ganska många saker som faktiskt också visar att det finns lite tryck på efterfrågan. Så frågan är liksom, är 90 farligt eller inte? Någonstans känns det mentalt i alla fall som att under 100 kan man kanske leva med, över 100 det börjar bli jobbigt. Och frågan är om inte OPEC skulle kunna höja produktionen om vi hamnar på en sån nivå. Det är ju liksom det man får tänka på.
Ja, OPEC är ju väldigt viktiga i det här. Och frågan är om de vill höja produktionen och framförallt vid vilken nivå de vill höja produktionen. För deras mål är ju att kunna få ut så mycket pengar som möjligt för den olja som de sitter på idag. För de är ju väl medvetna om att det är ju ingenting som de kommer tjäna pengar på i all oändlighet. Och många av de stora oljenationerna, till exempel Saudiarabien och Förenade Arabemiraterna, de har ju sedan länge börjat diversifiera sina inkomstkällor och börjar försöka tjäna pengar på företag och på sport och turism och allt möjligt. Så de vet att det här kommer inte vara för evigt. Men för den oljan som de sitter på så vill de ju krama ut varenda litet mynt som de kan. Och det är det de försöker göra.
Så frågan är helt enkelt, kanske kan det närma sig 100 och sen får vi se om det kan bli något sånt. Men onekligen efterfrågan finns.
Ja.
Det får vi vara helt överens om. Sen de här geopolitiska riskerna, nu ökade de kanske i samband med den här attacken. Samtidigt minskar de lite när Israel väl att kliva ur en del igen militärt. Så att det där går ju fram och tillbaka och har kortsiktig påverkan. Men jag tror på sikt så är det snarare liksom, vad som händer med det riktiga utbudet, OPEC och efterfrågan självklart också.
Ja, jag tror också att skulle konflikten eskalera så skulle jag förvänta mig att vi ser definitivt kortsiktiga ökningar i oljepriset. Men jag vet inte om de biter sig fast så länge. För om det är just Israel mot Iran som eskalerar, vilket är det överlägset mest sannolika. Sen om det är Iran via proxys eller om det är Iran direkt, det är svårare att säga. Men det är ju de som är väldigt negativt inställda till Israel. Ser vi till exempelvis Saudiarabien och Förenade Arabemiraterna så är ju situationen en helt annan där. Saudiarabien och Iran är ju dödsfiender. Även om de har gjort små närmanden till varandra under de senaste åren så är det ju fortfarande Saudiarabien skulle nog heja på Israel i det kriget. Så inte att de skulle blanda sig i, men att de skulle sluta pumpa ut olja till väst för att Iran och Israel krigar med varandra ser jag som väldigt osannolikt.
Förmodligen är det så. Tiden rinner ju iväg lite grann.
Som brukar
jag. Ja, det gör ju alltid det. Men jag tänker att vi måste snacka upp rapportsäsongen lite.
Ja.
Det är ett litet uppsnack.
Det är rapportvecka.
Exakt. Det kör ju igång här nu på fredag, va?
Ja, faktiskt på onsdag. Men,
onsdag, men på fredag det är då det händer på riktigt.
Då smäller det.
Ja.
Då får vi bankrapporter från USA. Bankerna brukar alltid vara väldigt tidiga och komma ut och rapportera. Och så även denna gång. Så vi har rapporter från BlackRock, som inte är en bank men ändå ett stort finansinstitut. Och sen bankerna Citi, JP Morgan och Wells Fargo. Och sen så fortsätter Goldman Sachs och Morgan Stanley nästa vecka. Så nu drar rapportsäsongen igång på riktigt.
Och det kommer ju självklart vara mycket fokus. Dina favoritteman, AI, Nvidia och så vidare, självklart.
Ja.
Uttaget techjättarna och det är ju Om man tittar på förväntningarna som är, så är det ju självklart, där är de stora förväntningarna. Sen det andra är en ganska liten del, även om det är 490 bolag till.
Ja.
Om man pratar USA då. Men utöver det tror jag, om man tänker liksom lite så här från makroekonomiska biten, så tror jag kan man ganska mycket fokus på konsument och så också.
Mm.
Alltså just nu stark arbetsmarknad, så här, hur ligger det egentligen till för den amerikanska konsumenten? Det tror jag faktiskt kan vara en intressant grej.
Jag men du har ju också att industribolagen blir ovanligt intressant att följa. Eller ovanligt sett till de senaste två,
ja, utsikterna skulle jag säga i alla fall. Ja. Alltså om man ser att det faktiskt drar igång. Ja. Mm. Det blir jätteintressant. Alla sektorer helt enkelt.
Ja.
Den här veckan bankerna, säger vi.
Yes.
Men du tänkte, du har ju kikat lite grann på hur det här ser ut med såna här estimatförändringar och sånt, vet
ja.
Jag. Kan du inte dra det kort?
Jo, men det är ju ganska spännande att inför rapporter i USA så tenderar analytikerna alltid att revidera ner sina vinstestimat för bolagen. Och kollar vi på de senaste 80 kvartalen så har analytikerna i snitt under de 3 månaderna före rapporterna reviderat ner vinstestimaten med 3,9% i snitt.
Så man har blivit mer negativ till sina egna prognoser precis innan?
Ja.
Man blir lite mer försiktig?
Exakt. Mm. Sen så tenderar ju de här estimaten att slås i ungefär 75-80% av fallen, beroende på vilken horisont vi kollar på.
Mm.
Och så går man och blir förvånad och så stiger aktiekurserna.
Mm.
Och den cykeln upprepas varje rapportsäsong i USA. Vinstestimaten revideras ner, vinstestimaten slås, börskurserna stiger.
Det låter ju som ett litet finansiellt trick för att kunna få bra kursutveckling.
Det gör det, men samtidigt så kan man ju ställa sig lite fundersam till vad det finns för incitament just för analytiker som inte har någonting med de bolagen att göra egentligen, att deras estimat ska vara fel. Men det är någonting som man inte kan bli riktigt klok på, men någonting som i alla fall sticker ut är att inför den här rapportsäsongen så har man då endast inom citationstecken reviderat ner vinstestimaten med 2,5%. Alltså 1,4 procentenheter mindre än det historiska snittet från de senaste 20 åren. Och det som blir intressant att se då är om det här kommer få någon påverkan på om man också slår vinstestimaten mindre än vanligt för att man har reviderat ner dem mindre än vanligt. Men det får vi nog återkomma till när vi faktiskt har gått igenom rapportsäsongen.
Tittar man idag i alla fall så väntas ju vinsten stiga med 3,6% och det är ju faktiskt lite mindre än vad vi har haft tidigare.
Ja.
Så ja, klart intressant att se. Som sagt, den här veckan drar igång. Vi har inga direkt svenska bolag. Ja, vi har några små. Dustin kommer på onsdag, Atrium Ljungberg fredag. Industrivärden är väl idag måndag när vi spelar in. Men framförallt amerikanska bankerna. Och sen så följer det en rad. Så om man tittar liksom början maj, typ om några veckor, då är det ju 80-90% av alla bolag som har rapporterat. Så det kommer en mängd bolag närmaste tiden. Så.
Yes.
Jag tänkte, som sagt, vår tid är ju typ över. Men lite kort bara, några andra siffror, makrosiffror vi bör hålla utkik på den här veckan. Så tänkte jag, för det kommer rätt mycket Sverigedata. Vi har BNP-siffror på onsdag.
Mm.
Vi har hushållskonsumtion och industriproduktion på onsdag. Vi har husprisindex i Sverige. Vi har, som sagt, inflationssiffror på fredag, som du redan har nämnt. Så att det är ganska mycket Sverigedata faktiskt. Mm. Men naturligtvis också från andra håll. Vi har ju ECB-beskedet på torsdag.
Ja.
Så att mycket att hålla koll på som vanligt. Och sen laddar vi upp inför mer rapportsäsong nästa gång, eller vad säger du?
Super.
Härligt. Då släpper vi det och säger tack för den här gången.
Tack.